Hej och välkomna till Soffhjältarna, en podcast om film, spel och andra nördigheter. Och vi som sitter här i podden idag är Elias, Sebbe och Peter. Hej på er!
Hej Peter!
Hej!
Hej Peter!
Allt är bra?
Nej, bra. Allt är ju inte bra.
Nej, det håller jag med om.
Men väldigt mycket är bra. Från min del i alla fall.
Ja, det är positivt.
Jag har varit på 90-årskalas idag.
Oj.
Ja. Det var inte jätteparty.
Du, det var i sjukt party. Det var inte så mycket. Alltså 90-åringen var ju våran församling, så att det inte...
Alltså det är en väldigt seg 90-åring på man säga.
Ja, han rör sig inte så mycket. Det är liksom det är så stilla i byggnaden liksom. Men det var kul. Sjukt mycket tårta, sjukt mycket etiopisk mat eller typ eritreansk mat och etiopisk mat. As mycket gött liksom, så jag rullade ut i kyrkan idag. Så det var nice. Men nu är jag här.
Precis, kristen församlingsfest, det är ju den bästa festen.
Ja, det är ju party. Det är mycket mat.
Ja, billigt mycket också.
Det är billigt också, oja. Vi betalade flera timmar.
Ja, men jag tänker ju det. Det är inte så jävla svårt att göra lite oblater och vatten till vin.
Ja, nej, som sagt, det blev eritreansk mat. Idag, så det var mycket kött och någon sån här typ tortillaaktigt bröd, fast mer typ mjukt. Jag vet inte vad i alla fall. Gott som tusan dock.
Vad är kopplingen mellan Eritrea och
vi har väldigt mycket eritreanska församlingsmedlemmar, och de när de fick höra att det skulle vara 90 år, att vår församling firar 90 år, så var de så här: okej, så ska vi ha mat? Och de bara, nej, det blir tårtbuffé blir det. Och de bara, men det är ju fest. Vi måste ju ha mat. Så de har satt sig typ hela helgen och bara lagat massvis med mat för den här dagen då. Så det var jättegott, jättekul verkligen.
Jag hade gjort en oblat-tårta tror jag om jag hade varit med. Det hade varit...
Som ni hör, lyssnare, så kan vi prata om det här också. Men
oblat-tårta.
Det var tydligen inte det. Nej.
Hur är det med Peter?
Ja, jag har ju inte varit på 90-årsfest.
Nej.
Men jag har typ fest och haft väldigt mycket alkohol. Jobb.
Så där.
Jag har varit ute med jobbet. Igen.
Nice. Ja, det var inte så mycket nattvardsvin där då, antar jag.
Nej.
Nej, ja, men då.
Det var det inte. Men så var det, och sen så
good.
Det var lite bobbling på det.
Kul.
Jag överraskade alla och överraskade mig själv.
Vann du?
Ja, vi hann ju bara med två serier. Och när första serien var klar, då låg jag trea. Ja. Och när halva andra serien hade kommit igång där, då sa jag det, nu måste jag komma igång. Jag måste få någon pepp. Då gick jag fram till henne och frågade om hon kunde klappa mig på huvudet och säga lycka till. Så gjorde hon det. Och sen gick jag och vann. Så det var ju bra.
Du blir bättre ju mer nedlåtande folk är mot dig alltså.
Ja, för då blev jag faktiskt sämre. Och hur fullare jag blev, desto bättre blev jag.
Drunken master.
Ja, lite det. Han är stolt
Peter.
Över mig. Ja, han är stolt över mig nu.
Ska vi gå in på lite nyheter om vi startar igång den här rivstarten här på det? Eller vill vi veta hur Sebastian har haft det i veckan i helgen då?
Nej,
även då så.
Det kanske är med i nyheterna, vem vet?
Vem vet, ja precis. vi har ju, det är ju... nu går vi in lite på lite för verkliga nyheter kan man väl säga. Inte
Varför
bara
då?
Nyheter som går in i liksom spel- och filmvärlden. För det är ju en hel del som händer i Hongkong just nu, har ni hört?
Ja, Drunken Master är igång igen.
Drunken Master är igång igen. Ja, nej, men det är väldigt mycket protester om runt Hongkong och om att Hongkong vill bli fritt från Kinas regering och så vidare. Så här. Och en
ska
person...
vi ha sådana här nyheter?
Ja, en sån nyhet tänkte jag.
Okej. Okay.
Nej, det är nämligen så att en av de stora kontroverserna över den här veckan är att det var en Hearthstone-turnering, eller Hearthstone-turnering, som är alltså, för er som inte vet, Hearthstone är ett kortspel som Blizzard står i. Och
jag kan säga så här, jättetrevligt att kolla på, men jag fattar fortfarande fan ingenting. Jag kan sitta i timmar och jag fattar ingenting, men det är kul att titta på.
Det kan vara kul att kolla på något du inte fattar.
Ja, eller? Jag vet inte varför, men jag har fattat ingenting.
Men det är som att kolla på någon typ David Lynch-film, typ.
Säger du alltså?
Det, ja. Man fattar ingenting, men det är kul. Ja.
Men hur gick det med turneringen nu då?
Ja, i vilken fall som helst. Det var en man som vann, var det ju faktiskt.
Det var väl kul.
Ja.
Grattis till honom, nästa nyhet.
Nästa nyhet. Nej, det är en, jag ska bara tänka ta och se vad det är han heter. Han heter Chang Ngwai, eller Blitz Chang, som han heter i sitt nick. Som
exakt,
vann den här...
rätt uttal, Elias.
Ja,
exakt,
absolut. Du får ursäkta alla.
På Blitz.
Och i alla fall, han vann och spenderade sitt tacktal, sitt vinnartal helt enkelt, med att just helt enkelt skrika Liberate Hong Kong, Stand with Hong Kong. Och det var inte så populärt bland... från Blizzards sida. Det är nämligen så att många Blizzards spel är oerhört populära i Kina, och lite grejen med liksom det här uttalandet var att nej, det här kan vi inte stå för, och därmed så har Blizzard gått ut och de stängde av honom i ett år, och de tog ifrån honom alla vinstpengarna. Och det här är någonting som folk har i princip tjötat hål på Blizzard just nu. Vi har gjort att det där var inte okej, okay, så här får ni inte göra. Han har inte gjort någonting fel mer än att sagt att han står bakom de här människorna som vill kämpa för frihet och så vidare. Liksom. Bara för att ni har massa liksom, har en målgrupp i Kina, så kan ni inte stå för det Kina håller på med i liksom, Hongkong just nu. Och det var liksom, precis, folk liksom verkligen bara, det blev så fel på något sätt.
Var han från Hongkong han som vann?
Antagligen. Jag vet faktiskt inte om han var det. Men han är... Han valde i alla fall att göra det här. Den här liksom, han att säga den här grejen. Liksom.
Jag kan säga mitt i alla fall om den grejen.
Mm?
Och det är att man ska egentligen inte uttala sig politiskt i stora evenemang.
Okej.
Tycker inte jag.
Nej.
När det är så många människor. Det är ett sätt att nå ut, men som sagt, då kan det också bli så här. Blizzard, de på ett sätt gör de ju egentligen fel, men de kan ju också göra rätt. Nu vet jag inte om det är så här, men om det skulle stå i typ reglerna att man inte ska förknippa sig och allting, då gäller det ju alla deltagare och sånt också. Nu vet jag ju inte om det är så här.
Nej. Nej, det är rimligt på er.
Om det inte var så här nu, så är det ju fel i alla fall att göra sånt här stort straff med det här.
Yes.
De kunde i alla fall varit lite snällare, alltså minskat lite och
det är väl många
kanske
som
stänga
säger
av
det
liksom. Han i några månader.
Men det är två vägar som du säger, Peter, ifall det faktiskt finns deras regler att här uttalar man sig inte till exempel politiskt. Då är det ju rimligt. Alltså då är det så, det är under de här reglerna som du har deltagit i turneringen. Gör inte det, så är det lite mer orimligt. Och då hade man ju istället som företag kunnat säga bara, vi står inte bakom några uttalanden. Alltså vi anordnar turneringen, vi står för spelet. Men
ja, och nu står det säkert inte i några. För att hade det gjort det, så hade de nog gått ut och pekat på det ganska fort.
Ja, men nu har de ju liksom inte riktigt gjort det heller liksom. Men och jag förstår ju liksom lite grejen. Samtidigt så är det ju en kille som har en chans kanske,
ja,
att få stå uppe för en stor scen, och han vill kanske säga någonting om det han brinner för, det som är på hans hjärta just där liksom.
Ja.
Så att jag förstår ju liksom på reaktionen. Det är ju samma sak. Varenda skådespelare liksom som ställer sig upp och håller ett tal vid Oscarsgalan, det är så mycket politik i de talen så att det finns ju inte. Men där känner vi att det liksom är fint på något sätt.
Nej, men alltså, men alltså han kunde ju, det är ju det att, ja, är det någonting inte Blizzard än så står bakom såklart de inte vill. Mm. Och jag tycker att det ska väl vara lite mer att du ska inte uttala dig hets mot folkgrupp eller någon mm. politisk ställning eller någonting. För tänk om, nu gjorde han ju som han gjorde nu, men mm. tänk om man, Peter försöker vara rolig igen. Tänk om han hade sagt typ att han tycker att det är dåligt med förtrycket på tallkottar i granskogen.
Han har ingen brinsel, men
det är väl hans rätt att göra, tänker jag. Eller?
Ja, men det är kanske inte Blizzard.
I värsta fall folk. Då så hade de bara, är han psykiskt frisk? Ska vi...
Ja, men jag tycker
det är det skiftar på nu eller? Jag förstod din lilla underton.
Nej, men det räcker väl bara att ställa sig och säga att vi som organisation står precis. Inte för vad de säger i sina vinsttal. Och vi rekommenderar att man inte gör allt för kontroversiella uttalanden eftersom vi är en liksom världsomspännande organisation.
Ja, men sånt här bråk blir det ju på Oscarsgalan och sånt här också. Och Grammys och fan möjligt skit.
Men på något sätt ta bort vinsten för honom. Alltså det är ju helt orimligt, kan jag tycka.
Ja, du har inte gjort ett sånt här stort straff.
Nej.
De kunde ju ta en straffavgift kanske på 5%.
Nu är det ju så att jag har ju undanhållit en liten bit av den här nyheten som släpptes idag nämligen.
Så får du inte göra.
Det är klart jag får, för att jag tycker att det är en intressant diskussion att ha. Informationen nämligen som är, det är nämligen att Blizzard har gått och sagt och bett om ursäkt egentligen för hur de har hanterat situationen. Mm. De säger fortfarande att att det ska vara en inklusiv liksom environment för alla spelare på något sätt, och vi vill inte ha liksom massa osämja mellan folket. Men absolut är det så att han har spelat gott och han har spelat bra, därmed så har de gett tillbaka hans vinstpengar och de har kortat ner avstängningen från 1 år till 6 månader.
Ja, men det var ju bra.
Så att de har fortfarande gett dem ett straff, för att det är liksom så här, ja nej men, och antagligen är det för att, ja nej men det här var lite väl, för de som är i Kina kanske det här känns lite jobbigt, och det är väl, jag förstår tanken liksom, även ifall jag igen kanske mer står på hans sida i frågan om, i den politiska frågan än liksom Blizzard eller nej, men liksom då, Kina, men jag förstår Blizzard. Ändå liksom grejen.
Då grattis till dem, de gjorde helt rätt.
Men vi har ju sett det här innan, och vi menar, det är ju samma sak här då som hände med vad jag tänker då, James Gunn för ett år sedan ungefär. Att någonting händer, någonting uppdagas, och direkt utan att egentligen tänka så blir det en respons på något sätt. Mm. Och så är den inte så genomtänkt som den kanske borde vara.
Nej men snabba beslut. Men så gör ju vi vanliga människor också i privatlivet med ganska ofta. Du reagerar ganska hårt och kanske tar ett drastiskt beslut som du absolut inte står för, och sen går du ut och ber om ursäkt. Så men det är tråkigt att det händer, i alla fall när det är aktörer som går ut ganska stort till folk.
Så är det.
Men vi ska inte fastna vid det här, för att snart får vi också kanske be om ursäkt till alla våra sju lyssnare.
Det ska vi inte.
Ja.
En snabb liten nyhet. Vi pratade om, vi fortsätter i spelens värld. Det är nämligen så att de har äntligen utannonserat med väldigt lite, ingen fanfar eller någonting, utan de mest bara utannonserade det. Julen 2020 är när vi kommer att få se officiellt nu PlayStation 5. Är vi pepp för PlayStation 5?
Ja.
Vi vet ju liksom ingenting om den, och de har också sagt att de kommer och inte att visa upp någonting med något mer officiellt för en nästa år.
För en Xbox gör det.
Precis, att någon gång i början av 2020 antagligen så kommer de att ha en officiell reveal på något sätt. Men det vi vet är att den kommer att ha en SSD-hårddisk, vilket innebär att den kommer att gå mycket tystare, mycket snabbare. Jag tror jag såg någon så här film helt enkelt där de laddar staden i Spider-Man-spelet på PlayStation 4 Pro och på PlayStation 5.
Mm.
Med den hårdvaran som PlayStation 5 har. Där den i på PlayStation 4 Pro laddar hela staden, eller laddar hela staden på typ 5 sekunder tror jag, 5-6 sekunder. På PlayStation 5 så laddas hela staden på 0,4 sekunder.
Oj. Ja.
Så det är ett ganska stort skillnad.
Mm.
Vilket jag tror kommer att bli intressant. Vad hoppas vi få när det kommer till PlayStation 5?
Ja, alltså hoppas och hoppas.
Vi får drömma lite.
Vad, ja, men jag sitter och tänker, alltså, är det inte lite tidigt nu med en ny hårdvara?
7 år sedan kommer det vara.
Sen ja, det, men det är, ju typ, det är ju alltid den här 8-årsgränsen ändå.
Nej, det är den senaste, eller det är egentligen bara den senaste
konsolgenerationen som
var 8. Nej, alltså första var i 6 år tror jag. Nintendo släpptes 85 och Super Nintendo släpptes 91. Så det är 6 år. Sen släpptes från 91 till 95-96, är det bara 5 år där nästa generation släpps. Och sen så går det 5 år till, så har du nästa generation. Och sen
ja, har du 5 år till. Jag tänker PlayStations. Ja, skit i det, vi ska inte haka upp oss på det. Det var inte riktigt det jag menar. Jag tycker så, okay, jag skaffade min PS4 lite senare.
Mm.
För några år sedan. Men alltså jag tycker ändå så att PS4 håller än idag.
Jag håller med om.
Så en ny hårdvara på ett år. Men okej, okay, jag kommer inte skaffa den 2020 i vilket fall som helst.
Nej.
Jag ligger nog på kanske 21-22 om det skulle vara så. Mm. Men väldigt mycket hänger på vad prislappen kommer vara på.
Mm.
För den här kommer inte vara billig tror jag.
Okej. Okay.
För mig hänger prislappen också som du säger Peter, men spelen, alltså när det börjar komma många spel jag vill spela till konsolen, då kommer jag så småningom köpa den. Men jag köpte ju mitt PS4 förra året. Så och tills dess
men i början nu PS3. Så är det väldigt många spel som kommer komma till bägge två.
Ja, precis. Så därför kommer det dröja ett tag
också. Fyran håller än idag alltså.
Ja, det tycker jag med.
Ja, det tror jag att det kommer fortsätta att vara.
5 sekunders laddningstid kan jag överleva.
Ja, det är inte tydligt att jag har suttit och varit förbannad på det hemma nu.
Ja, det finns ju vissa spel där de landar i ganska mycket. Jag kommer att prata om ett scen här snart där.
Jo, men jag kan säga mycket, jag har suttit och spelat Spider-Man till exempel, så har inte jag suttit och varit förbannad. Bara stan laddar för sikt.
Nej, Spider-Man är ganska bra på det här med laddningstider också. Men ja.
Mm.
Det finns ju andra spel kanske som kommer kanske må bättre av det här. Men däremot, jag håller lite med er. Alltså det beror helt och hållet på vad det är för typer av spel som kommer ut. Liksom. De får börja utannonsera lite release-spel.
Mm.
För har de inte mer än ett eller två release-spel som känns intressanta, liksom, då blir det ju inget köp. Det blir ju inget köp förrän det kommer någonting som jag verkligen vill spela på det. Mm. Utöver det så tror jag lite bakåtkompatibilitet tror jag hade varit nyttigt.
Det behöver nog alla konsoler ha.
Ja. Min dröm är ju såklart att ha en full bakåtkompatibilitet så jag kan stoppa in mina gamla PS1-skivor i min PS5 och den kan läsa av den.
Mm.
Men jag är väldigt tveksam till att de kommer göra det. Men vi kan ju hoppas. Sen så är det en del som tänker att det kommer åtminstone vara bakåtkompatibelt med PlayStation 4. Mm. Och så finns det de som tänker att ja, de säger det, men vad det egentligen innebär, det är någonting helt annat. Att det är någon typ av du kommer kunna spela PlayStation 4-spel på den, för att du kommer kunna spela PlayStation 4-spel på PlayStation Now eller vad man nu vill, liksom, vad det nu är, liksom, att de på något sätt inte ljuger, men säger saker som inte riktigt betyder det vi tror att det kommer betyda.
Nej. Undanhåller en del. De säger någonting som stämmer fast de undanhåller en del
av sanningen. Det. Yes.
Men det är ett helt år dit.
Ja.
Så vi får se.
Det är helt år dit. Vi kommer nog prata mer PlayStation 5.
Säkerligen.
Så småningom. Yes. Så här då. Det är Brie Larson tror jag det är, som är, som vi alla känner som Captain Marvel, som har gått ut och sagt till Disney att hej, ska vi inte ta och göra en Avengers-film med bara de kvinnliga hjältarna?
Som det redan har folk har pratat om innan.
Ja, teasats om på något sätt. Men nu har de helt enkelt flera av de kvinnliga superhjältarna från Marvels universum gått ut och sagt att yeah, det här vill vi ha. Wow, kom igen, kör!
Vi såg en liten line-up på er redan i Endgame här. Och...
That we did!
Ja.
Vad tror ni? Kommer vi... Jag tror att vi alla kan komma överens om att det snarare handlar om ett när än om. Men vad tror ni, när tror ni vi skulle kunna få se en sån här film?
Ja.
Par år. Alltså då,
2020.
Jag måste börja spela in den också. Men det har ju visats nu med Wonder Woman och så vidare liksom, att det finns en marknad för det. Och finns det en marknad för något, så vill de ju göra det för att tjäna pengar.
Ja, men alltså vi tänker här nu, alltså jag tror mycket hänger lite på hur de här kommande filmerna kommer, om man säger Black Widow och de här och egenfilmerna och kanske Captain Marvel 2 till exempel. Yes. Att slår de stort, då kommer de ju satsa på det. Och om man säger som Black Widow här nu då, som är in the making, så ja, de vill se hur den tar emot. Kommer den totalfloppa, då lägger de nog ner de planerna med på. Så det hänger lite så där tror jag också. Ja.
Det kan det nog göra, absolut. Sen så tror jag ju att det faktum att de peppar för Natalie Portman som Thor, så är ju en också en indikator på att de börjar helt enkelt bygga upp de hjältarna. Samma sak med Miss Marvel serien på Disney Plus. Och jag tror att vi kan nog få se en kvinnlig Avengers-film kanske redan i början av fas 5.
Miss Marvel-serien, kommer det vara hon den senaste, hon muslimska tjejen?
Yes, coolt. Alldeles
hela riktigt. Hela den serietidningen.
Nej, men jag vill säga det också, det är väl inte så ovant, eller vad heter det? Ja, det är inte så osannolikt att det inte kommer någonting heller, för om vi kollar nu vad DC gör. Sätter ju ihop kvinnliga gäng nu med Harley Quinn.
Birds of Prey-trailen kom ju förra veckan eller vad det var.
Ja,
just det.
Så varför ska inte Marvel då köra på det också?
Konkurrera lite.
Ja, nej men de ligger ju i... Så funkar det ju. Så, nej men det kommer nog komma. Men mycket hänger nog på hur allting... hur det går på...
Marvel brukar vara rätt duktiga på att visa vad de har i rockärmen. Och hittills har det ju inte kommit upp någon sån i deras slate de närmaste åren. Men det är möjligt att de...
Nej, men som sagt, de visade ju upp ändå så lite på att titta här. Som sagt, det är en game där.
Men så typ 2020... 2022 skulle jag gissa på.
Då måste ju filma då.
Någonstans där kanske 2022, 2023.
Ja. Och nyheten hör vi säkert 2020 här liksom.
Ja, det ska bli intressant i alla fall att se hur det ser ut. Lite She-Hulk och Miss Marvel och lite de här i ett gäng.
Det är ju det. Jättehäftigt. De måste ju få in de karaktärerna också där, och som She-Hulk och det kommer ju här nu så.
Ja, She-Hulk tror jag sagt det någon gång, tror jag fungerar bättre på filmen vad Hulken själv gör, eftersom han har lite mer personlighet, men mer än bara krossa saker.
Ja, ja, plus också hon är lite mer mänsklig i kroppen. Ja, nej men
ja, men det var kul att se.
Ja.
För övrigt ska bara, det är egentligen bara en väldigt kort grej här som vi ska få med. Det är nämligen det att i talande stund helt enkelt så har Jokern spelat in 306 miljoner dollar.
Nästan 6 gånger sin budget.
Yes. En riktig succé helt enkelt, vilket jag framförallt tycker, eller jag personligen tycker
är den R-rated?
För att jag tycker att den är
R-rated. Faktiskt.
Nej, men det är häftigt.
Jag kan faktiskt säga det att efter våran inspelning här nu så kommer jag gå på den igen.
Kul. Ja, min tanke är nog att gå på den i veckan här nu också, tror jag.
Men Peter, du tyckte väl inte att den var så bra? Nej, det kanske jag inte gjorde. Jag är fortfarande osäker på vad jag tycker. Så jag tycker att det är värt faktiskt att gå och se den en gång till.
Jag tycker det med. Den är, jag tror man behöver smälta den en andra gång också liksom. Så det, ja, det ska bli intressant. Jag ska nog se den någon gång i alla fall nästa vecka. Så vi får se. Men jag ska också på bio ikväll, men det är vi inte på Jokern.
Nej.
Men någon annan som har varit på bio, det är ju Peter på bio.
Ja, men någon annan. Jag har ju fortfarande varit på bio, sa jag ju.
Ja. Peter har varit på bio.
Ja, men i veckan så var jag på bio.
Ja.
Och jag satt jättelänge i en salong. Typ 3 timmar.
Oj, oj.
Wow.
Ja. Ja, men det
hade den, var den korta versionen av Das Boot.
Ja, men det var segt. Och det var högt. Och det var ganska kul. För jag var och såg Metallica. San Francisco Symfoniorkester. SMM2. 20-årsjubileum då. Sen första gången de spelade in en SMM-skiva. Ja, det var kul. Och det som är det roliga med det här, att den sänds ju alltså samma tid över hela världen i tidsskillnaden då, om man ser det så.
Coolt.
Så här i Norden då så gick den ju klockan 8. Okej, Finland har ju en 7 nu. Ja, men ni förstår vad jag menar. Den sänds ungefär i samma tid. Så, och i Sverige var det väl 100 biografer som hade köpt in det, tror jag.
Ja, coolt.
Så det var ju fullt satt då, som här i Folkan då. Nej, men det var kul. Lite tråkigt. Jag kan ju inte tala om alla andra biografer, men jag kan ju tala om våran. Och det är egentligen Folket. Jag ville ju faktiskt sitta och sjunga med och trampa lite, men jag märkte att de som sitter runt omkring mig sitter mamma armarna i kors och små nickar lite med huvudet. Så var jag ju tvungen att göra samma sak då.
Ja, just det.
Det var lite tråkigt. Men när jag var på Queen-filmen, då ställde sig nästa folk upp och sjöng med. Man fan, gör det när du ser en konsert istället. Istället för en spelfilm.
Ja. Det kan man ju tycka.
Men det var jättebra i alla fall. Och ja, ljudet var bra. Och det är även från biograf till biografer. Folken har ju ett nytt ljussystem nu, vet jag. Så det satte de på prov lite. Och gillar man Metallica så, som jag gör, så var det här jättetrevligt.
Tycker du, Peter, att det här är ett bra substitut för att inte kunna se vissa konserter? Alltså, borde man öppna upp det här och göra det här med fler artister, fler konserter? Så att de som kanske inte tycker om konsertmiljön på något sätt, eller inte har råd.
Ja, det här är ju inte första gången.
Nej, men det är väl ofta de allra största. Så, men ja. Tänker du att det kanske finns en ännu större marknad för det här?
Ja, det tror jag. Alltså, det kan ju också sändas alltså live. Det var ju nog lite prat om, för så hade jag ju förstått det, att det här skulle någon har varit live från första början. Men nu blir det en månad efter istället.
Ja, det blir ju lite roligare om det är live, såklart.
Men att de sänder så här samtidigt. Alltså, idén finns där. Alltså, att sända det samtidigt och ja, under en kväll då.
Men du som har ändå förstått, Peter, du som ändå är på lite konserter så där ibland. Hade det här varit...
Oj, jag är så mycket på konserter, men ja.
Nej, men mer än vad jag är kanske. Jag vet inte, jag är inte så jätteförtjust.
Peter ska snart på turné igen, kan jag säga.
Konsertturné?
Ja.
Ja.
Det ska jag. Jag ska till Stockholm, Karlstad och Norge någonstans. Okay. Allt under en hel helg.
Ja. Men jag kan väl tänka lite att tjusningen med konserter, det är väl att vara där och se det när det händer liksom. På ett sätt vara nära ett band man tycker om, eller en artist man tycker om. Hur blir liksom den upplevelsen när det är på bio och en månad efter? Alltså vad blir tjusningen då?
Ja, alltså det är ju filmat på ett sätt att okej, du är väldigt, du är mer närmare än publiken var. Men det var ju ändå så filmat på ett sätt så att du fick ju upplevelsen ändå att man sitter där. Och det är ju inte finslipat ljud riktigt heller. Alltså det är ju lite det här att du sitter i lokalen och hör det ljudet med.
Mm.
Och så det var ju inte studioinspelning riktigt.
Nej. Men bättre än typ YouTube-filmer som folk har lagt upp från eventet, tänker jag.
Själva hela konserten finns tydligen på YouTube och serier då.
Samma inspelning som du såg?
Mm. Ja, så folk satt ju hemma och kollade den på YouTube samtidigt också. Så, och folk hade ju sett den redan en eller två veckor innan med. Så den har ju läckt ut.
Ja.
Men så ni kan ju se den på YouTube, men jag kan säga att ni missade ju ändå så någonting som ni inte kommer få se igen på bio. Så dyker upp sådana här tillfällen igen, passa på. Tack för mig.
Tack Peter.
Nice.
Eller jag säger som James, yeah.
Yeah,
yeah! Jag kommer ihåg min första stora Metallica. Det jag kommer ihåg med Metallica var när de körde Live Aid galan, tror jag det var, va? Typ 2008 eller något sånt. Den nya Live Aid eller Live Aid 2008.
Okay.
Och han körde, de körde, vet du, Enter Sandman.
Mm.
Och han skriker ut "Make some noise if you give a shit."
Ingen sa någonting. Knäpptyst.
Nonchalant skött liksom. Ja. Nej, men skrik om ni vill.
Hoppa, nej.
Jag vet. Nej, skippa det. Nej, men det var lite kul. Det var bra. Gött. Jag har varit på bio, nej, jag har spelat spel.
Mm.
Och höll på att lura oss där.
Jag har varit på spelbio. Nej, men jag har börjat. Jag köpte Assassin's Creed Odyssey nyligen.
Det har jag sett att du sitter och lirar.
Ja, och det är ju 60 timmar senare så är jag ju väl klar med huvudstoryn i alla fall.
Mm. Så är det 6 eller 60?
60. Det här är ett helt monstruöst långt spel. Vilket jag inte vet om jag uppskattar. Alltså, jag har ju alltid uppskattat Assassin's Creed-spelen. Även ifall de verkligen har varit av olika liksom kvalitet på något sätt. Från Black Flag, som jag tänker nästan är ett av de bästa Assassin's Creed-spelen. Och Assassin's Creed 1 och 2 framförallt, och Brotherhood. Jättebra spel liksom på något sätt. Till 3:an och 5:an och 6:an som jag inte riktigt gillar. Och framförallt Origins som jag tyckte var en sån annorlunda sak. Så att det nästan inte ens kändes som Assassin's Creed längre.
Unity är bra.
Men nu har jag spelat. Unity har jag hört mycket bra. Men jag har
aldrig, det är coolt att det är Frankrike.
Ja, men det kan jag tänka mig. Mycket av det liksom är ju det. Men Unity började jag spela med, och orkar aldrig spela klart. Men jag kanske ska gå tillbaka till det nu då. Efter.
Men okay. Super Mario Odyssey är nu då?
Super Mario Odyssey är en...
Hur många månader hittar du?
Ja, nej, men jag har många månader.
Skämt åsido. Skämt åsido.
Nej, alltså... Jag tycker om Odyssey faktiskt. Det är inte perfekt, och det finns en hel del saker som jag stömer på, men i det stora hela så har jag haft väldigt roligt. Jag har spelat klart det, och det är 60 timmar långt. Bara det måste ju säga någonting, om inte annat.
Eftersom det här första gången du nämner det, så antar jag att du spelar klart på en vecka också. Så det måste ha varit väldigt roligt.
Nej, det har jag inte spelat klart på en vecka. Jag har faktiskt väntat med att nämna det för att jag ville ha spelat klart det först. Jag började alltså någon gång i september med det. Så att jag har hållit på ett par veckor.
Ja.
Kan man väl säga. Och nej, men det har varit 3 veckor nu. Ja, skitsamma. det var i alla fall väldigt, har varit väldigt, väldigt kul på sina sätt. Och frustrerande ibland. Nej, men alltså, hela grejen med Assassin's Creed för mig har alltid varit att jag gillar liksom sneaky-grejen. Att kunna snika runt. Och mycket av det har ju förlorades i Origin med hjälp av det här himla levelsystemet. Och jag är så svårt för levelsystem. Jag har så svårt för att nummer på något sätt ska bestämma vem det är som vinner eller inte i ett actionspel. Jag har inga problem med det om det verkligen liksom uttalat är ett RPG-spel. Om man löser det på ett bra sätt. Nu har de löst det helt okej i det här spelet, vilket får mig att det handlar egentligen om att de har tagit bort levelsystemet ish. De har inte tagit bort det, men de har tagit bort meningen med det. Vilket känns jättekonstigt. För att det känns som att, ja, men jag är i en level, men eftersom alla huvudquests framförallt, men även alla andra quests också för den delen, följer efter min level och uppgraderar fienderna efter hur mycket jag går upp i level, eller nedgraderar för hur mycket jag går upp i level, så är det ju aldrig så att min level spelar roll, vilket är det jag vill. Men då är frågan, varför har en level överhuvudtaget? Jo, för att vi måste kunna sälja massa skit till oss. Ja, nej, men det här svärdet kan du få köpa för så här många riktiga pengar om du vill. Så att det är där som själva anledningen till level är. Mm.
Men det finns väl någon slags progression i att du blir bättre, låser upp nya färdigheter och sånt också, tänker jag.
Ja, det är det. Och det uppskattar jag. Att man får lite nya färdigheter. Och det är väl det som liksom på något sätt...
Det är en del av ett levelsystem.
Ja, det är en del av ett levelsystem. Men själva leveln i sig spelar ju egentligen ingen roll. Då skulle du egentligen liksom kunna...
Det är ju bara ett sätt att visa det tydligt för dig. Att när du kommer upp i level 10, då kan du få den här färdigheten.
Ja, eller snarare så att... Ja, nu gick du upp i level. Nu får du en till färdighetspoäng som du kan lägga på en färdighet.
Ja.
Vilket man skulle kunna göra, skulle man kunna lösa på hur många andra sätt som helst. Men nu har de löst det på det sättet. Vad jag försöker säga är att jag tycker att det är bra. Jag tycker att de löser det på ett bra sätt. Jag tycker att det finns en progression fastän det finns inte riktigt någon, vad ska man säga? Nej, men det är gott, och men det känns inte, det stör inte på något sätt. Det är inte så att jag känner när jag ska smyga mig in i ett fort att den här gubben dör inte av att jag sticker in en kniv i halsen på honom. Han tar lite liv istället. Ja, nej, men han dog lite bara av det. Den känslan finns inte riktigt längre, för att du är alltid i den leveln som, eller de är alltid i samma level som du ungefär, och dör de på ett slag, för att det känns logiskt att någon dör när man får en kniv i magen eller vart det nu blir.
Rekommenderar du det här nu då?
Ja, det gör jag faktiskt. Det finns vissa irriterande saker. Mercenary-systemet, vilket är i princip att ifall du gör någonting dumt, till exempel dödar folk på gatan eller har ihjäl atenska soldater i ett ställe där det är Aten som styr, så kan du få bounty hunters efter dig. Eller mercenaries. Och mercenaries, de kan dyka upp lite när som helst, vilket ibland är en ganska cool grej. När jag liksom så här: okej, nej, men jag ska ta med om den här staden. Okej, det är en bounty hunter där. Då måste jag hitta en väg runt det. Vilket är väl lite småskoj. Inte lika roligt när jag är i ett story mission och håller på att slåss mot en ganska svår fiende, och helt plötsligt så kommer det två stycken mercenaries och stör den fighten. Vilket är fruktansvärt irriterande. För att det innebär att jag istället för att slåss mot en svår fiende, slåss mot tre svåra fiender. Oftast så går inte det. Utan då gör man ett hepp, här får väl skita här, jag springer väl härifrån då. För att, men det går inte. Stridssystemet funkar, men det funkar inte på det sättet. Inte för mig i alla fall. Jag tyckte mest bara var irriterande när man slåss på någon typ av båtstrid också för den delen. Liksom. Ja, du ska ha ihjäl fem stycken av de här spartanska skeppen. Och helt plötsligt så kommer det en himla mercenary och hjälper till. Liksom. Men nej! Sluta!
Men du får väl låta bli att döda oskyldiga helt enkelt. Men stick inte ner folk som inte ska dö.
Ja, och fine. Det hade jag köpt. Om det inte var så att storyn tvingar dig att göra det.
Men det är bra fighting-scener och sånt, eller?
Yeah, it's fine. Det varierande, det är lite schysst. En del bossfighter kan man väl säga, som med lite mer av de mytologiska grekiska varelserna kan man väl säga, som jag faktiskt tycker är riktigt roliga. Där känner jag att spelet kommer till sin i sin fulla liksom på något sätt. Det finns en special move som tar ner fiendens health ganska fort. Hade inte den funnits så hade det varit oerhört irriterande, för att dina egna attacker tar inte jättemycket tyvärr. Utan ifall jag ska döda en grupp med fiender med bara mitt vanliga svärd och vanliga attacker, då tar det liksom, det tar en minut att döda en fiende liksom. Mm. Istället för att ta, med den här tar det 5 sekunder, vilket är mer roligt i min del helt enkelt.
Vilken svårighet talar vi då?
Det är inte jättesvårt.
Nej, men vilken svårighet spelar du på?
Jag spelar på normal nu.
Okay.
Har jag för mig i alla fall. Nu ska jag inte lova någonting, men jag tror att vi spelar på normal. Nej, men jag rekommenderar...
Jag kommer att spela det på easy om jag kommer spela det.
Ja, nej, men det kräver ju väldigt mycket av en, som sagt. 60 timmar tog det för mig att spela igenom spelet. Och det är ganska mycket. Och jag kände väldigt ofta att kan inte det bara vara slut nu?
Ja, jag känner samma sak så. På det här, Elias. Men... Jag ballade upp en lite övergång där. Det var fina fighting-scener i spelet, va?
Men Peter, sluta försöka och gå vidare när jag har saker och fortfarande saker att säga.
Jag försöker kolla på våra tidsprocess. Ja.
Det löser sig. Ja. Det är på tal om fight-scener. Vi har ju haft veckans bästa som vi hade förra året, eller förra veckan, och förra veckan så hade vi veckans topp 3 galningar, och i år så kommer vi att prata om bästa en mot en fighting scenen i filmhistorien. Nej, i filmhistorien.
Ja, idag sa i år.
I den här veckan. Ja, men ja, du kan vara i år.
Jag fyller snart år.
Ja, gött. Mm. Ja, på tal om år.
Grattis.
Ska jag starta?
Ja, gör det där, du.
Det kan
du. Ja, precis. Mitt val för den här veckan är fighten. Jag hade lite olika helt enkelt. Jag tänkte på fighten mellan John McClane och vad heter han, Carl i första Die Hard. Jag tänkte lite på Matrix, men jag landade till slut i Crouching Tiger, Hidden Dragon. Mm. Och det är speciellt fighten mellan de två som spelas av Michelle Yeoh och Xi Zhang, tror jag det uttalas. Och jag har antagligen fel. Men två stycken helt enkelt. En fight som är i en det är som en dojo ungefär, och vi har en lite yngre kvinna som slåss med det här gröna klingan helt enkelt. Väldigt snygga klingan, och en då helt enkelt som har en massa vapen och helt enkelt de försöker helt enkelt att slåss mot varandra. Och den är så snyggt koreograferad. Det var ju fantastiskt, det var en av de första stora, vad kallar man det för, alltså wire fu. Vad sa du?
Vuxia.
Ja, precis. Ja, där man använder helt enkelt wires och grejer för att göra coola moves helt enkelt. Den är skithäftig verkligen, den här fighten med en av dem helt enkelt som fortsätter helt enkelt att slåss med det här med den här liksom asiatiska klingan, medan den andra helt enkelt fortsätter och byter vapen, och de allt från ett svärd till ett stort tvåhandat svärd till en ett spjut och liksom såna här krokiga liksom svärd som man kan kroka i varandra och så. Det är jättehäftig och en verkligen på något sätt, varenda gång så känns det, den är spännande varenda gång känns det som, och även ifall jag vet vad som händer liksom, så är det liksom så här, oh, och de tittar där och det går så fort på något sätt så att man blir så imponerad på något sätt. Så att ja, det är mitt valt för den bästa fighting-scenen, en mot en. genom filmhistorien.
Bra val.
Sebastian?
Ja, det här är ju lite min favoritgrej. Jag älskar fighting-scenen på film. Behöver inte alltid vara en mot en. Det gjorde det ju lite svårare. Men det finns väldigt många bra en mot en. Och jag hade jättemånga att cirkulera i huvudet. Jag tänkte lite på Bourne. Det är bra fight-scener i dem. Däremot så... De har ju det här lite shaky cam och det är väldigt mycket snabba klipp. Överlag kan jag väl säga att det är framförallt asiatiska filmer jag tycker de bästa fight-scenerna finns.
Ja.
Donnie Yen, Jackie Chan, Sammo Hung. Alltså den typen av skådisar. Senare år Tony Ja och Iko Uwais i The Raid. Så några favoriter. Jag blev en liten topp tre, men jag ska säga den bästa av de tre också. Är Donnie Yen mot Colin Chu i filmen Flashpoint. Och man kommer märka mellan de andra valen, det är ju att det är ju väldigt akrobatiskt, ofta välkoreograferat, akrobatiskt, det går fort. I den här Flashpoint då så är det rätt mycket MMA-stil också, de försöker tolka grepp på varandra, de använder och rycker i kläderna. Och brutala stans ofta, slänger in varandra saker och ramlar ner för huskanter och sådär. Så Flashpoint, väldigt bra, men jag tycker att Jackie Chan mot Benny the Jet Urquidez, en gammal kickboxare i Wilson Mills, är ännu bättre. De är som två katter. Alltså det är otroligt hur fort det går. Jag vet inte liksom om de har speedat upp på något sätt eller så. Det känns som de borde ha gjort det, för så fort går det, men jag vet inte. Man kanske kan vara så snabb om man är bra. Det går väldigt fort och gör många väldigt häftiga akrobatiska moves. Benny the Jet släcker ljusen på en ljusstake med en spark. Han viftar över ljusstaken sådär. Den är väl lite känd sig inom martial arts-kretsar att man ska kunna göra så. Och de får ont. Det gillar jag. Det är också någonting som stämmer in på alla de här tre fighterna jag pratar om. Att man ser att de får ont. Och Jackerson i den här fighten gnuggar sig själv i huvudet när han får slag. Och liksom, de blir röda i ansiktet. Och de är trötta. En gång sedan sätter Jackerson sig ner på en stol. Och så här, slappnar av lite. Men min favorit, och det här kan ju ändras eftersom det här är lite min favoritkategori av saker att kolla på också, är The Raid från 2011. Och inte då faktiskt huvudpersonen, utan det är skådisen Joey Taslim mot Yayan Ruan. I filmen heter karaktärerna Sersan Yaka och Mad Dog. Och Sersan Yaka är typ sergeanten för det här teamet, polisteamet som ska in i den här byggnaden. Och Mad Dog är liksom byggnadens bästa fighter typ. Och det är en rätt lång fight. Den är väl typ 1-2 minuter eller sånt där. Som en normala måttmätt så är den hyfsat lång. Men asiatiska måttmätt är inte jättelång. Och det är väl det jag gillar också. Det finns många bra fighter i den här filmen. Men den här går väldigt fort. Det finns liksom ingen riktig chans för tittaren att anse ut. Bara, men nu är det lugnt, nu händer ingenting. Utan de är på varandra ständigt. Och det är inte det här liksom hedersamma heller, ja men reste upp så slåss vi lite snyggt så, utan så fort någon ramlar eller snubblar då är de på varandra. Det går till en väldigt fort, det är väldigt snabbt, snyggt koreograferat och man ser vad som händer. Det är det jag ofta tycker är störande i många amerikanska actionfilmer och fightscener, att de klipper och zoomar in ofta då för att kanske täcka att skådespelaren inte kan slåss så jättebra, jag vet inte, eller för att de har någon slags MTV-sjuka. Men där man ser vad som händer, det ser ut som att slagen träffar, det ser ut som att de gör ont och reaktionerna från skådespelarna är perfekta. Det känns verkligt samtidigt med den där extra grejen man behöver i en riktigt bra fight-scen, att så här pass brutalt blir det ju aldrig på riktigt liksom. Det är ingen som, jag kollar ju på MMA också, det är ingen som klarar så här många knän mot ansikte liksom. Så den går väldigt bra mellan brutalt realistiskt men samtidigt det lite filmiska då, att man får får två lite mer övermänskliga fighters. Så det blir ändå min favorit just nu, just idag, från The Raid. Och då är Peter kvar då.
Till skillnad för er så eller jag håller med er i allting ni säger där. Så jag har med alla dem på listan också. Sen har jag typ 2000 till, tror jag. Och men
ja, det är ju en bred,
ja, liksom. Det här tyckte jag var jättesvårt. Och jag får ju typ nästan säga typ det är typ ett av de senaste typ jag såg eller någonting. Men det är ju också lite i så här små detaljer. Men jag säger fighten i början på Infinity War mellan Hulken och Thanos. Och det är enbart för att Thanos har faktiskt en jävla schysst fightstil, plus att han har en jävla tyngd i slagen. Men den är långt ifrån den bästa. Men det är någonting, som sagt, när han kom, jag satt ju bara, oj, överraskad. Till och med nu när jag ser den igen så blir jag överraskad. Om man ser det i detalj.
Ja, den är jättehäftig. Typ.
Men,
ja, men det är ju verkligen så. Det är, en fighting scene kan ju verkligen höjas med sin tyngd. På något sätt. Som i den, jag tänker på kanske den enda bra scenen i Batman vs Superman. Batman slåss i varuhuset i slutet av filmen. Det är för att det är sån tyngd i slagen. Varenda en känns som att någon liksom skulle slå in bröstkorgen på någon.
Men jag
liksom,
och
det är lite den grejen som jag känner med Thanos och Hulken också.
Och liksom, i samma format där så satt jag ju också och tänkte på Batman och Bane. I början där nere i klakorna där. Det är ett jävla tyngd i de slagen är med. Så, det är väl lite sådana jag kommer på. Men
Och det är ingen musik i den scenen heller, vilket jag älskar för övrigt. Mycket av de, alltså fighting-scener där det inte är, för jag tänkte, det är inte i början av den jag valde också. Det är ingen musik, utan det är bara ren, rå fighting liksom.
Nej, så det är det.
Ja, rå vet jag inte, den du har valt, Elias, är ju väldigt artistisk och,
så är det ju. Och det kommer ju in musik i den också. Sen kommer det in musiken också. Men det finns ändå någonting rått i att inte ha någon musik i det. Även i ett sånt ganska stilistiskt och
innan där så är det, kommer ju upp en snubbe. Det kommer ju upp en, innan den scenen kommer ju upp en snubbe på skärmen och säger jävla,
får jag be om största möjliga tyst.
Och så börjar ju den här akrobatiska fighten i din film. Ursäkta, jag försöker vara lite rolig. Jag är ju bakus.
Nej, men det var väldigt.
Det var så länge sedan jag såg den så jag tänkte, är det så? Eller?
Ja, det är så. Det är så.
Vilken cool detalj.
Du får hålla det bakom
nästa gång. Ja, men lite som i Hero Peter. När det blir svartvitt, tänkte jag. Ja. Det är också lite stilistiskt val, så jag tänkte. Det hade inte varit omöjligt då, om det kanske är någon som introducerade det hela.
Aj.
Ja, men det var det inte alltså.
Nej.
Det var Peter som var rolig.
Ja, han var väldigt roligt. Vi har en liten stund kvar. Ska vi sätta oss med några flickchart-matchningar?
Ja, vi gör väl inte så många som vi brukar. Det får vi se om vi får feeling.
Ja.
När vi kommer till det så precis, men tänker vi efter lite.
Ja, precis.
Klipper bort de första 20 minuterna bara i avsnittet.
Och nu var det ett tag sedan vi gjorde det här, så vi kan bara säga det att Flickchart är ju som sagt en sida på nätet som vi har ett konto på, och där får vi två filmer som vi ställer mot varann och vi kommer överens om vilken vi tycker är bäst. Och då samlas de på en lista som kommer att bli vår lista sen, men som vi kommer gå in och justera lite längre fram sen. Det var snabbfattat. Så vi tar och börjar med de två första filmerna för idag då. Då är det Spider-Man från 2002 mot King Kong från 2005. Vad tycker vi om det här?
Jag var ett väldigt stort King Kong-fan när jag var yngre. Jag kommer ihåg när den Peter Jacksons King Kong kom, så var jag otroligt exalterad och tyckte att den var fantastisk och älskade hur man hade fått till King Kong, hur mycket man kände för honom, hur sympatisk han blev som karaktär. Sen på senare tid har jag väl insett att den är ju inte superbra. Den är lite för lång, lite tafflig, första timme kanske, lägger på massa skit som inte bör vara där. Men jag tycker fortfarande att vissa scener med King Kong och vem som nu spelar kvinnan där är jättefina. Och de har gjort jättebra jobb, man får fan känslor i hans ansikte. Men med det sagt så tycker jag att Spider-Man är en bättre film.
Oj, du målade jättefint och smappat. Jaha.
Fuck you, apjävel.
Nej, men alltså, jag gillar ju första Spider-Man, men jag tycker inte att den är den bästa heller. Och jag måste ändå säga att jag håller väl med dig lite. Jag tycker att den första King Kong är väl lite långsam i början där, men jag tycker ändå att den är väldigt bra. Och det finns ju saker som det är klart som går att klaga, men jag köper väldigt mycket av den snarare än jag vill välja liksom att tycka om den mer än vad jag inte tycker om den, så att jag förlåter väldigt mycket av bristerna de har. Men
det är så mycket extra ost liksom. Alltså, ja, början är ju King Kong, sen bara på med liksom alla andra ingredienser, massa dinosaurier överallt liksom. Det blir för mycket.
Ja, precis.
Jag känner mig tjock när
jag tycker ju väldigt mycket om ost dock. Och ju mer ost desto bättre på något sätt. I matväg då. I det här fallet, ja. Nej, men för att vara lite avig då så tar jag King Kong.
Men tänk på wrestling-scenen i Spider-Man. Det är helt briljant.
Ja, det är ju Bruce Campbell, så jag menar, hur kan det inte vara briljant?
Vad är han heter i wrestling? Bonesaw
is ready.
Ja, väl, Matchman heter han väl i
WWE. Ja, möjligt, jag kollar inte på wrestling, men jag tycker.
Nej, men det är väl han, jag har filmat det, han som är Matchman, som gick och dog sen.
Peter,
tragiskt nog.
Han var hemskt.
För många wrestlare gör tyvärr.
Men ja.
För många människor överlag. Men ja.
Ja, fast wrestlare gör det relativt ungt tyvärr.
Ja.
En tuff sport.
Ja, kan ständigt ta och gå bort så är det så att människor också kan bort. Så med det så säger jag Spider-Man.
Mm.
Ja, nej, men jag tycker Spider-Man är bättre än King Kong. King Kong är snyggare, men
knappt alltså.
Ja, det är en gammal berättelse som berättas med lite nya ögon, men Spider-Man är en tidlös berättelse. Nej, det var ingen bra motivation.
Det är Randy Savage, Macho Man Randy Savage, som du sa, som spelar Bonesaw.
Men Bruce Campbell är med i filmen. Det är han.
Men,
fel karaktär.
Det är han.
Då har vi Jerry Maguire från 96 mot Shaun of the Dead från 2004.
Shaun of the Dead.
Ja, Sebbe, säg dit också då.
Jag försökte komma ihåg Jerry Maguire, det här Show Me the Money. Ja. Är den filmen? Ja. Mm. Den är väl okej, men jag ser Shaun of the Dead. Jag tycker den verkligen satte nytt liv i både humor och skräck på något sätt. Mm. Och i zombie-genren.
Då är jag tyst i den här frågan. Ja, men det blev Shaun of the Dead.
Jag kan ju tysa om det, att Shaun of the Dead kommer vinna väldigt många team-ups om den kommer flera gånger. Den ligger högt upp på min lista över favoritfilmer.
Jag kan säga att Tompan får en chans till i alla fall då. Mm. Fast den här gången är han med i Minister Report från 2002.
Aha.
Mot Red Eye från 2005.
Men Minister Report är en film jag velat se om väldigt många gånger. För när jag såg den tror jag inte riktigt jag var redo för den typen av cerebral film som det visade sig vara. Jag ville mer se cool action. Och det finns det ju också en del av. Men jag tror att jag skulle uppskatta den mer nu än när jag var 12 eller vad jag var när den kom. Så bara liksom på minne av när jag såg dem så måste jag gå på Red Eye. För jag tyckte den var klaustrofobisk, spännande, mycket välspelad. Cillian Murphy gör en jättebra skurk. Eller Killian Murphy, jag är osäker på hur man säger namnet.
Ja.
Mm. Ja, jag är osäker om jag har sett den här Red Eye.
Ja, det gjorde vi.
Mm.
Oj.
Vad är det för
jag,
film?
Jag och Sebbe såg den tillsammans, vet jag. Det är en man som...
De åker flygplan. Det är Red Eye-flygplan, alltså nattflygplan. Och så är det en man som hamnar bredvid en kvinna och blir mer och mer obehaglig, typ. Kan man väl säga.
Ja.
Mm. Nej, jag kan nog ha sett den när han kom, men ingenting har lagt på minnet. Så jag kan inte säga i det. Men Minus Report har jag sett flera gånger, så min röst hamnar ju på den då.
Ja, jag är nog nästan på Sebbes sida också i det här, tyvärr, så, Peter. För att, nej, men jag håller med. Alltså, Minus Report, som sagt, jag skulle också vilja läsa om den. För att jag kände väl att den var lite weird när jag såg den första gången.
Oj, jag tycker han var helt självklar, för men, det här är en framtid som vi... nog fan man kan få.
Jag vet inte, Red Eye kändes, som du säger, jag såg den mitt i våran liksom typ av skräck när jag började liksom på något sätt upptäcka skräckgenre och thrillersgenren liksom på ett helt annat sätt i mina tonår på något sätt, så nej, jag måste säga nog
då får det bli den då.
Ja, besviken Peter.
Alltså det är bara att jag inte kommer ihåg
Spider-Man,
det kanske är jättebra, men
jag tror kanske att Minority Report är en bättre film om jag hade haft ett fräschare minne av den.
Men vi har Phantom of the Opera från 2004. Det kan vi väl klicka bort det kanske.
Menar du?
Nej, jag har inte sett det.
Nej, inte jag heller.
Nej, inte jag heller. Jag har bara hört att den ska vara skitdålig.
Den ska vara sjukt bra.
Så, apropå det så nu har vi ju två skräckisar här.
Mm.
Vi har Scream från 96. Mot The Blair Witch Project från 99. Det är fan
båda
ett svårt val
här. Både gjorde ju sitt för skräckgenren. Scream har vi talat om tidigare. Mm. Vad den gjorde och varför den är viktig. Och varför jag i alla fall fortfarande håller den högt. Och Blair Witch gjorde ju också något nytt. Fast enligt mig de är mycket sämre. För jag tycker de här fine footage-filmerna är helt värdelösa ofta. Jag fattar inte grejen. Alltså för mig så blir inte det bra.
Nej, men bägge filmen har ju ändå en... ja, som sagt... satt någonting. Kan du säga vad är nytt med skräckfilm? Då säger ju typ Scream, de gjorde så här. Blair Witch, de gjorde så här. De kommer upp i exempel till exempel.
Alltså, det gör de.
Det som var bra med Blair Witch-grejen var ju att det samlades nästan ett meta runt den. En mytologi liksom som, okej, men är det här på riktigt? Är det liksom en... ja, no shit att det inte var det, men det var ju verkligen liksom, det var ju mycket snack om liksom att, och det var väldigt mycket så här, ja, men skådespelarna höll sig väldigt undan och allting var liksom ganska...
Och uppföljaren som kom för ett par år sedan tyckte jag faktiskt var riktigt bra, mycket bättre.
Du är nog den första som säger det, tror jag.
Den rebooten
där. Alla jag har hört har sagt att den är mycket bättre.
Mm, den rebooten
alltså,
som ny kom
reboot är det väl inte, för den bygger ju på den gamla.
Ja, fast den har ju, för det finns ju en uppföljare också.
Ja, det är inte uppföljaren. För den är inte direkt en uppföljare skulle jag säga, för det är ju en spelfilm. Alltså den låtsas ju inte vara fan footage. Det är någon film med massa tuntiga häxor och skit. Den är bara cashar ju bara in på namnet. Medan den här Blair Witch, som bara heter Blair Witch.
Ja, just det. Nej, men jag har hört mycket bra om den också, så att ja. Nej, men jag säger som så här, Scream, eller jag vet inte vad jag säger som Scream, men Scream tycker jag är den bättre filmen i det här fallet. Inte att liksom Blair Witch på något sätt är dålig, som sagt, den gjorde verkligen någonting och jag förstår att den gjorde någonting. Sen så har ingen lyckats vara det väldigt mycket för just att det hände väldigt mycket runt filmen. Som den, jag tror att den blev så bombis på något sätt. Men Scream är en bättre film.
Tycker jag med.
Ja, jag tycker också. Sen också att det är också helt vanliga människor som utför alltihop. Om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Av en helt sjuk anledning bara. Men, så det kan... Det,
ja.
Det händer på din vanliga hemmafest. Tragiskt nog har det hänt i verkligheten också. Och det, så det, men, ja.
Precis. Och det viktigaste är ju att utan Scream hade vi ju inte fått Scary Movie. Och det är ju...
Utan Scream hade vi inte fått Scream 4.
Nej, exakt.
Nej, wow. Men är vi värda, vad heter det, Scary Movie 87 eller? Nej, det är vi inte.
Jag vill se Scary Movie 87. 87 står för året. Scary Movie 87 antal, liksom.
Vad är vi uppe i? Ja. Ja, men jag klickade på Scream i alla fall.
Jag förstod det.
Bra.
Ja, det låter bra. Vi får rappa på det. Vi har Hitta Nemo från 2003. Mot Hot...
Vi får upp den ofta,
men
alltså.
Den vinner ju aldrig. mot Hot Fuzz från 2007.
Ja, alltså Scary Movie... Alltså, eller jag menar... Shaun of the Dead är ju en fantastisk komedi. Som Sebbe sa, lever upp till liksom det. Hot Fuzz tycker jag nästan är bättre. För att den har såna... Jag ser den som en perfekt komedi. Den är oändligt quotable, den är oändligt liksom rewatchable. Och den är rolig varenda gång. Och man märker, det känns som att man märker nya saker varenda gång man ser den. Jag älskar Hot Fuzz, så tyvärr Hitta Nemo, du får förlora igen.
Jag älskar också Hot Fuzz. Och sådana likeable-karaktärer också, som verkligen tycker om, som inte alltid är så i komedier och action-komedier kanske, framförallt. Och det är bra action i den också. Den är inte bara fantastiskt rolig, utan det är också jättebra stageade action-scener. Mm. Han vet ju verkligen hur man gör action.
Yeah.
Mm.
Så lätt Hot Fuzz.
Nej, jag är inte jätteförtjust i Connector-glassen, så men jag förstår. Ibland så kanske det är gott. Så jag väljer Finding Nemo ändå, men Hot Fuzz får det bli.
Jag tror både jag och Elias är lite Edgar Wright.
Jag tror du lyckas nästa gång, jag tänker.
Så jag visste att det är ingen idé att snacka, för jag har helt, ja, ni överröstade mig med en gång där. Skillnad hade det varit om vi aldrig köper Vetos. Men vi har A Clockwork Orange från 71 mot Oh Brother från 2000. Ni vet vilka jag menar.
Ja.
Oh Brother Where Art Thou. Oj. Ja. Ja, det finns ju ett rätt val här. Om ni förstår vad jag menar. Men alltså, ja. Jag vet inte om jag tycker att det är mitt
men
val.
Jag vill ju höra ditt val.
Men jag vet ju inte om det inte är mitt val heller. Ni andra får börja.
Jag säger Orange.
Clockwork Orange är ju topp 5 filmer någonsin för mig. Både är ju jättebra, men Clockwork Orange är ju en film som har satt, som sätter rätt djupa spår när man ser den. Både på gott och ont.
Mm.
och en film man kan tänka väldigt mycket på. Brother Rothow är ju väldigt underhållande, men det lämnar inte samma typ av liksom diskussioner efter sig, kan man ju inte säga. Och det behöver inte en film alltid göra heller. Men jag tycker ändå Clockwork Orange är en av de filmerna som har berört mig mest i mitt liv. Plus då att den är, trots sitt innehåll, väldigt underhållande och stilistisk, liksom trevlig att se på. Och väldigt obehaglig. Och mycket material diskuterade. Så jag är utan tvekan den.
Du övertygar mig. Det är ju så. Clockwork Orange är den bättre filmen. Den är viktig och den är intressant på något sätt. Men Brother with Arthur är en helt fantastisk, mysig film. Men jag måste ändå säga, nej, men jag håller med. Clockwork Orange. Jag tror vi är eniga.
Det är vi då.
Och så har vi 4 till.
Nej, vi har inte sagt det, men det är det det blir om vi ska köra 10.
Ja.
Ja,
så kör vi 4
då till. Då har vi The Breakfast Club från 85. Hörde du det att jag sa club? Ja.
Clubba.
Mot Cloverfield från 2008.
Cloverfield.
Ja.
Breakfast Club är ju en av mina favorit coming of age filmer. Jag såg den när jag gick kursen ungdomskultur, film och lärande. Och då såg vi det på den när vi pratade filmhistoria, och jag tycker den är oerhört härlig, ungdomlig och lite halvrebellisk. Klart finns problem med den också liksom, men väldigt omtyckta, väldigt bra karaktärer. De är lätt att tycka om, men också lätt att inte tycka om också i vissa fall. I vilken fall som helst så tycker jag att det är fantastiska karaktärer helt enkelt. Och de gör verkligen hela filmen. Och nej, jag väljer Breakfast Club för det här. Jag gillar Cloverfield, men jag tycker uppföljaren är bättre, kan man väl säga, eller spin-offen eller vad man nu vill säga.
Jag sa ju nyss att jag inte är jätteförtjust i de här found footage-filmerna. Däremot är Cloverfield, den är ju rätt välfilmad ändå. Det är en jävla dyr kamera han springer runt med. För det nästan så att jag ibland undrar varför de ens har gjort den på det sättet. För det ger inte så mycket extra, eftersom det ser ändå så professionellt ut. Jag kommer ihåg när den kom, en kompis hade laddat ner en cam av den. Och jag menade på det. Och jag bara, men det här är ju en cam. Han bara, nej, det gör det ju inte. Det ser ut så här för det är found footage. Jag bara, nej, du ser väl hur dåligt det är. Ja, men det är en dålig kamera han har. Det är för att man ska komma in i filmen. Men nej. Hur som, det är en bra liksom, monsterfilm. Det är en cool variant på liksom, Godzilla. Där man hamnar lite mer hos människorna än monstret. Men Breakfast Club tycker jag är bättre. Alltså jag... Eko på det du säger, Elias. Den är väldigt fin ungdomsfilm. Mm. Så jag väljer Breakfast Club, även om jag tycker Cloverfield är en bra monsterfilm och lite ovanlig monsterfilm.
Mm.
Man har inte sett någon uppföljare så kan inte säga någonting om det.
Nej, men Breakfast Club blev det.
Mm. Hade du också valt den, Peter?
Jag vet inte vilken film du och jag ska titta på. Då vet jag vilken film du och jag ska titta på, Seven, när du kommer hit nästa gång.
Ja. Cloverfield.
Ja. Cloverfield. 10 Cloverfield Lane.
Mm. Ja, det kan vi. Det är en av mina favoritskådespelare.
Cloverlang Field.
Ja, jag säger som de säger i England. Ja. Arla! Får jag gå vidare här, eller?
Nej, säger de så i England? Arla! Så säger man på mjölkgården i Sverige. Arla!
Mjölk, eller?
Nej. Ja, fan, jag är trött.
Ja, men det är okej.
Kom igen nu, Peter. Jag säger som säger England.
Kom igen.
Wanka. Kom igen nu.
Arla!
Sa jag Arla? Det gjorde jag fan inte.
Vad menade du att säga
det? Jag vet inte, jag lät som det.
Order.
Jaha.
Order! Order!
Ja, så menar jag.
Vilken är nästa film, Peter?
Det är Pulp Fiction.
Ja, den är bra. Från 94. Den är väl den.
Blir det den?
Ja.
Mm. Mot Usual Suspect från 95.
Oj, pan.
Ja. Alltså, jag tänkte, du sa att det var så snabbt.
Nej, alltså båda de där i topp 10. Fan, jag måste tänka lite på den. Peter kan börja, men får aldrig börja annars.
Ja, jag vill ju aldrig börja.
Nej, det låter som en bra idé.
Ja, Suspect är en riktigt, riktigt bra film. Jag känner också att för i det här valet, för att kunna säga vad jag tycker, så måste jag faktiskt se om Suspect. Så jag säger Pulp Fiction, för den är klockren.
Mm. Jag har ju alltid varit den som tycker att Reservoir Dogs är bättre än Pulp Fiction.
Mm.
Men det är inte sagt att Pulp Fiction är en dålig film. Eller ens en bara bra, eller... väldigt bra film. Det är ett cinematiskt mästerverk, så är det ju bara.
Ja, men...
Och jag tror inte riktigt att Usual Suspect kommer upp dit. Den är bra. Den är till och med riktigt bra. Kanske ett av de mest briljanta twistarna i filmhistorien. Men jag tror att jag... på ett helt annat sätt kommer ihåg och uppskattar Pulp Fiction. Mycket av det du kommer ihåg i Usual Suspects, det är scenen där de står på rad och scenen där han liksom mot slutet liksom på något sätt. Men i Pulp Fiction så finns det så mycket som är klassiska scener. Liksom det är Royale with Cheese, det är liksom rånet i början, det är Vincent Vega som dör på toaletten och headshot till bilen för den delen, eller liksom quota bible vers grejen och ja, precis, bara dansen och katana svärdet i himla torterar grabbarna. Ja, nej, det är Pulp Fiction. Pulp Fiction är den bästa också... filmen, tycker jag. Inte med mycket.
Nej, jag ser också Pulp Fiction. Det spelar ingen roll nu, för ni har båda sagt det. Men Usual Suspects har ju kanske mitt favoritslut någonsin. Men det är så mycket som du säger, line-upen och slutet. Och två bra scener kanske inte väger upp så många bra scener som du räknar upp.
Den har mer bra scener, men...
Men det där slutet, alltså... Oh. Yeah. Jag skulle vilja se den med alla jag känner bara för att se reaktionen på slutet. Jag älskar man kommer dit. Tyvärr måste man ju ha sett hela filmen för Man kan inte se slutet, vissa scener kan man ju se i ett vakuum liksom. Jag kan slå på dansscenen i Pulp Fiction och bara, ah, skön scen.
Mm.
Men man måste på något sätt få hela build-upen för att slutet ska fungera där. I Usual Suspects.
Ja. Och ja, precis. Och det är inte sagt att det finns fler, att det inte finns några andra bra scener i Usual Suspects.
Men pratar man minnesvärd så håller jag med dig.
Men det är de två som är, det är de som är de minnesvärda, precis. Jag tror att det hade varit intressant att se. Det kanske är en av de stora anledningarna att skaffa barn.
Usual Suspects med dina barn.
Att se Usual Suspect med någon. Men ses Usual Suspect med någon som inte vet om twisten. För vem
vill kolla på den? Du behöver inte skaffa barn för det. Jag kan säga jättemånga. Du kan se det med min morsa. Hon har inte sett. Så det har du ju. Du behöver inte skaffa unge för
jag kan tvinga alla mina elever
att ändå så vänta. Du får ändå så vänta 15 år i alla fall innan du kan titta på den.
Jag kan tvinga mina elever att göra en filmanalys på den. Samla alla, kolla på den. Och ingen kommer bara, vadå, jag har fått ingenting. Bara, fan.
Fast någon kommer ju att veta om twisten och säger den typ 10 minuter in. Åh, det är han som är Kajsens Åse.
Ja, men det blev Pulp Fiction. Men.
Ja.
Ja.
Peter har gjort 5 val medan vi
sitter. Vilket var det här, nummer 8 eller?
Ja, så 2 kvar. Jag har gjort 5 val. Då har vi Lost in Translation från 2003 mot Mission Impossible 3 från 2006.
Jag kanske borde se om Lost in Translation, men mitt minne av den var att den var så otroligt jävla tråkig. Alltså, gud. Jag fattar ingenting.
Det är skillnad i tempo på de här filmerna. Det är det.
Bill Murray går runt och är deppig, ja, dricker whisky, gör en japansk kortfilm och slutet, vad säger de? Vem fan bryr sig? Jag är bara glad att filmen är slut nu. Mission Impossible händer ju saker ändå. Och det finns en story, och vet du vad? Man får höra vad de säger på slutet också. Vilken banbrytande idé. Nej, jag tyckte verkligen inte om den.
Vet du vad? Jag tror att det inte nödvändigtvis är så.
Jag var ju typ 12 när jag såg den och då ville jag ju ha action och liksom lite tempo. Så jag förstår ju att jag inte gillar den då heller. Men man blir ju färgad av sin nostalgiska minne av det. Så jag skulle nog inte vara lika aggressivt inställd om jag såg om den. Men jag vet inte, jag har alltid haft svårt för Bill Murray också. Han spelar ofta så dryga människor och jag har alltid haft svårt för dryga människor både på film och i verkligheten. Så. Ghostbusters har ju så svårt för. Han är så jobbig där. Ja, skitsamma, jag säger
Och ändå så sitter du och spelar en podd med oss. Tack.
Men du vill inte Bill Murray, Ghostbusters, så att jag menar.
Nej, men jag är dryg.
Nej, inte lika dryg som Bill Murray i Ghostbusters. Jag hoppas att det inte är så du raggar i alla fall. Det är ju MeToo så du skriker om det. Han är helt vidrig i den.
Ja, men verkligen. Jag tycker ju jättemycket om Lost in Translation däremot. Jag vet när jag såg den. Jag har bara sett den en gång och det var också ganska länge sedan. Men jag har för mig att jag tyckte att den var riktigt avslappnande. Lite mysig. Lite så verkliga människor, verkliga livet. Liksom dramafilm. Bra, bra drama på något sätt. Mission Impossible 3 är riktigt bra också. Men i det här fallet så väljer jag nog Lost in Translation. Jag tror det.
Den är ju bra. Jag har sett den 2 gånger i alla fall. Men det var ungefär det var 2003, 2004 ungefär. Sen har jag inte sett den mer. Och skulle jag vara filmkritiker på TV4 till exempel, så hade jag ju sagt den jättebra. Men det är, för det är en bra film, men det är nog ingen film som passar mig. Så jag säger Mission Impossible 3, för den passar mig. Dock tycker jag faktiskt det är en väldigt dålig film i vad det är som händer. den är ganska ploppig. Alltså, tjejen blir kidnappad av en ondska för att han ska rädda henne och gör allt. Vi har sett det förr, men det som händer är fortfarande ändå så bra. Och Hoffman är creepy like fuck alltså. Så bara flygscenen där när han kom med på namnet på Tompa där. Så bara det är creepy. Tycker jag. Så jag säger Mission där. Mm. Så då blir det Mission.
Bra. Låter bra.
Men Translation ja, är en jävla bra film.
Ja, det är den säkert.
Ja. Sista matchningen för idag. Kör.
Jo.
Va? Jo.
Batman från 89.
Nej.
Alltså är det så här jobbig titel. Jag vet ju hur det går, men jag kan ju för fan inte uttala det fint.
Men det är okej. Om du säger det först och så ska vi gissa på vad det är för film.
Ja, men jag säger bara Sunshine.
Little Miss Sunshine. Jag gillade aldrig
Little Miss Sunshine. Sunshine of the Spotless Mind.
Men det är lite...
Ja. Istället för flickan så är det Elias.
Ja, menar du Sunshine? Den är Boyd Sunshine.
Ah.
Den är bra.
Ja, ah, den är bra.
Ah. Vilken var den första filmen?
Det var Batman från 89. Ah. Tim Burton.
Jag tycker ju de flesta andra Batman är bättre.
Ja. Och den andra...
Men jag har svårt för Jack Nicholsons Joker. Jag vet att Elias sa att vi skulle ha ett Joker-avsnitt någon gång. Och då får jag väl prata mer om det. Men det är bara inte så jag ser Jokern. Alltså, jag respekterar att andra tycker att han är jättebra i den rollen. Men för mig var det inte riktigt Jokern. Det var random gangster-clown liksom. Och det annars, ja, den är, jag tycker Michael Keaton passar bra som Batman. Jag tycker Tim Burton lyckas bra med liksom, stilen på filmen. Mm.
Ja, men Batman Returns är ju
Den är ju jättebra, bättre, tycker jag.
Tycker jag.
Så hade det varit den så hade jag kanske valt den. Men i det här fallet då så... Det är kanske också en film som inte åldras så bra, men när jag såg den så blev jag väldigt drabbad av Eternal Sunshine. Väldigt vacker och liksom väcker också tankar. För då, så har vi säkert alla tänkt kanske någon gång. Behöver inte vara ett ex, men att man vill glömma någon eller något. Och hur, ja, men hur minnet fungerar, hur svårt det är, liksom, hur kärlek ändå på något sätt kan övervinna det. Det tycker jag är väldigt fin. Och Jim Carrey gör kanske sin bästa seriösa roll åtminstone i den. Så sen är den kanske lite väl, vad ska man säga, tillskruvat indie. Och vissa grejer blir lite för så här, åh, nu vill vi vara lite speciella och lite så här precious. Så jag har sett den rätt många gånger.
Just det.
Och fjärde, femte gången så börjar jag störa mig lite på vissa grejer. Men den är väldigt, väldigt bra. Och bättre tycker jag än Batman. Hade varit Batman Returns, hade vi haft lite mer kamp. Men...
Nej, men jag håller då med att jag hellre ser på... Alltså, nej men... Jag tycker ju jättemycket om Eternal Sunshine. För den är ju som sagt. Och jag är ju lite svag för indie-estetiken också för den delen. Så att jag vet inte. Men den är fin. Den är stark. Den är tankeväckande. Vad är bra för den egentligen? Vad är vi dömda att gå i cirklar också? Bara liksom en sån grej. Ja, men jag tycker den är skitbra, så jag väljer också.
Och jag instämmer faktiskt i det. Det gör jag. Så
gott.
Det blev Sunshine.
Ja, okej. Två stycken saker jag har Peter till. Nästa val. Kan man hitta oss på Gmail eller på Instagram? Båda.
Så det var ju ganska dumt.
Wow. Ja, men då så. Så mejla oss på soffhjaltarna@gmail.com. Soffhjaltarna med ett A istället för ett Ä. På samma sätt helt enkelt så följ oss på Soffhjaltarna med A istället för Ä på Instagram. Eller så går ni in på soffhjaltarna.se också med A istället för Ä av någon anledning. Och i vilket fall som helst så... gå in, följ oss, ladda ner vårt avsnitt, kommentera och hitta. Och glöm inte att följa oss på Facebook också, eller följ oss på Instagram. Vi kommer att fortsätta att lägga ut veckans fråga. Vi la ut det idag Men har tyvärr inte fått så mycket gensvar. Men vi kommer att lägga ut nästa veckans fråga lite mer. Lite tidigare så har ni tid helt enkelt att svara. Så gå in och följ oss där så kan ni vara med och hjälpa oss att göra det här programmet bra.
Ja, för det är så, faktiskt det att vi vill ha er hjälp. Är det faktiskt. Det, ja.
Nej, men det är kul. Det är kul att få höra när ni hör av er liksom, som Jocke gjorde förra
veckan. Ja, men det kan ju vara om allt möjligt. Alltså, ni kan ju tala om någonting att det här händer till och med i min lilla snad, min lilla håla, Gnosjö eller någon sån här skit. Men händer det något kul är att ni har fått en kartmaskin i lokala pizzerian, så kan vi ta upp det. Alltså det skadar inte. Shit vad jag nu tryckte ner småstäder. Men...
det är kul.
Så det kan vara så. Eller kartmaskinen kanske försvann.
Ja.
Okej. Okay.
Ja.
Hur kan
det vilket som helst. Tack för att ni har lyssnat idag. Och vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess så säger vi hej då.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Ja, nu är det slut. Nu.